farbror Frej som han går under internt i församlingen. Gud, vi ber att Torbjörn ska få förmedla sanningar från dig. Du har gett honom ord som du vill att han ska säga, och nu ber vi om ordning och reda i hjärnkontoret så att de får förmedla det på ett sätt så att vi förstår vad du vill säga oss idag. Amen.
Ni ska få hemläxa idag med er hem. Därför att skulle man göra någon slags vettig teckning av ämnet Guds rike och helande, då behöver man inte en klocka, då behöver man en almanacka. Någon vecka tror jag vi skulle kunna jobba oss igenom det på ett seriöst sätt. Då har vi börjat. Men jag kommer inte hålla på länge alls, men däremot kommer jag få med er ett material. Och jag kommer att introducera er till några av sakerna i materialet, men ni får faktiskt studera det själva sen. Så nu behöver jag tre personer åtminstone som sprider det här. Så det går fort. Och så... Jag är ju teknologiskt lite yngre än Peter, för jag har min padda här. Så... Och vi ska inte ha någon bild än, utan det kommer om en liten stund. Jag säger till. Men det som ni ser på pappret här, ni ska ha den som inte är med roliga gubbar, utan ni ska ha den som är bara tråkig text. Gubbarna får ni när ni ska sitta och läsa där hemma. Behövs det mer? Alltså, vi har jobbat så mycket nu med Guds rikes temat och ibland har gjort ganska bastanta, framförallt Andreas då, teologiska perspektiv på det som faktiskt även för alla icke-teologer nog upplevs väldigt stimulerande. Att man har fått liksom en lite helikopterperspektiv på det här med Guds rike. Och vi har vänt och vritt på det från så många olika håll, så jag tänkte idag att, och det har varit under åren också för er som har gått några år i Vinjard, så mycket undervisning om helande, så jag tänkte att idag så, det ni ska få med er, det är egentligen lite verktyg och lite utmaningar för att pröva och sen praktisera, och framförallt i veckan. Och, alltså den tryggaste platsen under veckan är väl kanske husgruppen då, som ju de flesta går till än. Det är ett väldigt bra tillfälle där man ju faktiskt med stor fördel kan göra bort sig utan att det gör så mycket. Och sen så kan man ta risker där ute i verkligheten också när det gäller helandet. Men när vi talar om helande så finns det i den kristna traditionen två extremer som är väldigt tydliga. Den ena säger att genom Jesu kors, och det är Jesaja 53, genom hans sår blir vi helade och så kan alla bli friska. Och det hänger på att vi lär oss att ha rätt tro för att utlösa det helande som redan är vår egendom. Det är en undervisning som ni kanske har hört någon gång. Och den andra är att tills Jesus kommer tillbaka så är lidandet någonting fullständigt normalt också för kristna då. Och kanske till och med att man säger att man delar Kristi lidanden genom till exempel att lida. De här två är ungefär de som man brukar få att välja på i den kristna kyrkan traditionellt. Den ena skulle man kunna kalla en trosundervisning och den andra skulle man kunna kalla en otrosundervisning. Men jag tror egentligen inte att det finns någon som företräder trosundervisningen i Sverige idag som säger det första längre. Man kanske sa det på 80-talet. Det spelar ingen roll idag. En del av vi var knappt födda då förresten. Dilemmat här, och nu, jag talar ju alltid väldigt lätt utifrån psykologiska och själavårdsmässiga perspektiv. Det är ju att vi befinner oss i en paradox, i en spänning. Vi befinner oss i en frustration över att vi vet att det är möjligt att människor blir övernaturligt helade genom Guds ingripande. Och så lever vi med en ärlighet och realism att ibland händer inte. Utan ibland så får vi då följa människor som vi trodde skulle överleva genom förbön till graven. Och det förklarar ju vi då väldigt sinnrikt, speciellt i Vinjard, med att vi säger att Guds rike har redan kommit och det har ännu inte kommit. Alltså det har kommit lite grann på ett förskott sådär, så vi kan prata om det och vi kan se enstaka exempel på Guds rike ibland bryta igenom. Men sen kommer det på riktigt längre fram. Och det är inte riktigt så vi menar, men det blir lätt lite slarvigt så. Och där ska vi ta den första bilden och repetera den bara. Den har ni inte på era blad, den har ni fått förut. Och det är alltså att den kristna tanken om Guds rike är lite paradoxal. För vi befinner oss där i det där mellantillståndet där det svarta, den gamla tidsåldern, synden, döden och de villkoren som det är att vi är dödliga, de är kvar. Det är inte slut på det. Det ska bli slut på det. Och det trodde man i gamla testamentet att det skulle komma när Messias kommer. Men när Messias kom så var det gamla kvar. Och det nya fanns samtidigt. Och det är där vi befinner oss idag. Alltså Guds rike har kommit, det är det vita. Och den gamla tidsåldern, denna tidsålder kallar Paulus det. Den gamla korrumperade tidsåldern som inte går att förbättra eller ge någon vitamininjektion eller någonting sånt där. Den är på väg att avslutas, men inte än. Vi är där. Och jag är ibland lite rädd att vi talar om det här med redan ännu icke för att ha en ursäkt för att vi inte ser så mycket av Guds rikes genombrott som vi kanske egentligen innerst inne längtar efter. Vi liksom själavårdar oss själva allihopa, tror jag, lite grann med att säga att vi fortsätter liksom i alla fall. Vi har en liten dörr på glänt för att det kan hända ibland. Och ibland är vi ivrigare, ibland är vi aktivare. Men vi har en slags förhandsgardering mot besvikelser. Och jag menar, jag ska inte genera er, men om jag bara har en handuppräckning på hur många som har varit med om någon besvikelse när man bett för någon sjuk, så tror jag ju det kanske är så många så att det skulle vara kul att se. Hur många har varit med om någon besvikelse? Kan vi titta? Just det. Det var någon som inte varit med på så här. Nej, det ska vi inte genera, för det kan bero på att ni inte försökt. Och det ska ni inte känna dåligt samvete för, tycker jag. Så att det här med Guds rike som redan är ännu icke, jag tror att fokus för oss och utmaningen för oss, det är hur ska det som redan är verkligt i Guds rike bli mera tydligt manifesterat, påtagligt och så. Och jag tror inte att vi med våra erfarenheter kommer att bli så fyrkantiga så vi säger att det går alltid att veta att människor alltid i alla lägen kan bli helade av Gud. Jag tror inte den risken är så jättestor, men jag tror risken är jättestor att vi ursäktar oss, att vi tröstar oss i förväg. Vi undviker besvikelser därför att vi har besvikelser. Sen handlade ju också, det talade vi om här för några veckor sedan, om världsbild. Att vi är i den här tidsåldern så präglade utav, i vårt fall, den västerländska världsbilden. Där vi är då vana med att kunna mäta, väga och förutse allting. Så att den här tanken på några övernaturliga genombrott är ju ganska då fjärran. Och då blir det väldigt lätt så att man förlägger det till en värld ovanför våran värld som ibland då kan besöka oss. Det kan stiga ner någon ängel någon gång och röra upp vattnet så att säga, i den helande dammen. Men det är inte en verklighet som vi är vana med till vardags. Och jag sa då när vi pratade om världsbild att vi behöver öva oss på ett förhållningssätt där vi ser att tillvaron är dubbelexponerad. Det är knappt någon som vet vad det är längre, men på min tid, när jag var liten hemma i min gata, så hade jag en kamera som man stoppade in film i. Och då hände det att spärren inte var riktigt åtdragen så att man inte fick den framvevad när man tagit en bild. Så tog man en bild ovanpå den gamla. Blev det två bilder på samma? Det kunde bli jättekul. Och det kallas för dubbelexponering. Det är rätt svårt att göra. Det går nog att göra digitalt om man är klurig, men jag kan inte det. Att se tillvaron så att säga med båda de här glasögonsparen på sig på en gång. Det tror jag är en nyckel. Men även... Nej, det var det. Ska vi inte gå ett varv till om det. Jag tror att frustrationen för oss att vi praktiserar för lite, att vi ser för lite, hänger samman med att vi brottas med när det inte har hänt. Och därför har jag tänkt idag att vi ska ta titta igenom Francis McNutts lista. Francis McNutt var han som skrev Helande för hela människan på 80-talet. En bok som fortfarande är ganska spridd. En av de bästa under åren. Den heter Healing på engelska. Han var katolsk präst. Han blev kär i någon dam från en baptistförsamling och gifte sig med henne. Och då lämnade han prästämbetet. Men har sen kommit tillbaka på något sätt som präst. Och skrev den här boken. Och han räknar upp 11 orsaker till uteblivet helande som ni har på den här listan. Och bibelhänvisningarna har ni där och kan slå upp själva. Och han börjar ganska så tufft och igen säga att ibland är det brist på tro. Och det var ju det som vi då i vår själavårdande mjukhet nu hade sagt, att vi ska inte alltid kräva någon slags mänsklig prestation med en jättegigantisk tro. Det är inte alltid det som är problemet. Ibland är det tilliten som är problemet, men tro i betydelsen att jag ska mentalt kunna föreställa mig att Gud gör någonting. Det kan bli en väldig kramp. Men Jesus talar om det här gång på gång. Alltså det är för deras otros skull som han inte kunde göra fler under. Han var i sin hemstad och där kunde han inte göra så många under som han var van att göra. Därför att de hade så låg tro. Nu pratar vi om Guds son, om Messias. Som var alltså beroende av trosatmosfären. Sen tror ju jag att om vi tänker lite mer kollektivt. Så är tro inte så mycket individualistisk prestation. Om jag är infekterad i en tånagel och det blir lite varbildningar och så, då är det så, rockar jag, har jag hört från läkare och så. Så sätter hela systemet igång. Det är alltså blodcirkulationen sätter igång och det skickas ut vita blodkroppar, små poliser med svärd som ska slå de här bakterierna. Och lymfdrenaget sätter igång och försöker spola bort det här varbildningarna. Alltså det går igång ett enormt system runt om själva tånageln som ju är problemet. Det är den som gör ont. Det är den som har skurit in och skapat en inflammation. Men hela benet och hela systemet har gått igång. Och hjärtat kan till och med få lite mer att göra för att pumpa i det här läget om det är en besvärlig infektion. Så kroppen mobiliseras i tro. Jag tror vi kan säga att det behövs mer tro för mer helande. Men det är något vi gör tillsammans. Det är inget vi lägger på den sjuke. Att om du hade mer tro så skulle du inte behöva ha det så här. Det är smäll på fingrarna om vi säger så, tycker jag. Men däremot behöver vi mer tro. Och vi kan ju passa på att öva när vägen är rak. Öva när vägen är rak. Alltså, vi är ju hyfsat friska de flesta här inne. Ja, passa på att öva trosvandring då. Det andra är att det verkar vara så, i alla fall i den kristna erfarenheten, att ibland så får Gud tag på en människa genom lidandet. Jag måste bara få göra en gardering, för det är en liten präglad av lite katolsk tradition att säga så. Jag måste göra en gardering bara och säga att jag tror inte Gud sänder lidandet för att han har en högre plan med det. Utan jag tror att lidandet är på grund av synden och döden och förbannelsen som finns i vår tillvaro som vi kämpar mot. Men Gud är så mycket större så att han kan utnyttja till och med djävulens planer för att vrida dem ur händerna på honom. Och det bästa exemplet på det är när djävulen äntligen får dit den djävulen, nämligen Jesus. Och får honom död på korset. Haha. Där sköt han sig i foten. Riktigt ordentligt, va? Därför att det var ju den största segern. Och så kan faktiskt ibland lidande. Alltså Gud kan ha viktigare saker än den här botandet utav den här saken. Och det kan vara så. Det kan vara en falsk uppskattning av lidandet. Det är precis motsatsen. Ja, jag är säkert den här för Jesus har lagt det på mig. Det kanske inte alls är så. Och han kanske bara väntar på att du ska liksom slappna av och ta emot hans helande. Fyran är ju jätteladdad. Obekänd synd. Det var det som skrevs i tidningarna på 80-talet ganska mycket om att det fanns unga kristna i Sverige som var omogna och aggressiva och sa till folk som satt i rullstol att du har en obekänd synd. Och så här. Jag vet inte hur sant det där var. Det kan säkert ha förekommit. Men du måste lära dig samband. Ibland är de inte möjliga att vrida ut och in på. Alltså det finns ett samband. Synd kan förorsaka sjukdom. Till exempel om du kör för fort och kraschar bilen. Om du har brutit lagen. Om du har visat brist på hänsyn till andra människor. Alla möjliga synder. Och kör för fort och kraschar och blir skadad. Då är den skadan ju ett resultat av din egen synd. Det är mycket enkelt att förstå det. Men du får aldrig vända på det och säga då att om en sjukdom är kvar så beror det på obekänd synd. Det vet du inget om. Det är en av 11 möjligheter på listan. Och det är inget som du frågar den sjuke när du börjar bli lite otålig, lite frustrerad, bara för att du ska må bra. Men det är en möjlighet. Kan vi hålla de här två möjligheterna i huvudet på en gång? Att vi inte använder det på det här oschyssta sättet, men att det finns en möjlighet. Okej. Okay. Man har inte bett tillräckligt specificerat. Alltså jag har varit med om gånger när man bett helt fel och Gud hör bönen och det verkar hända någonting. Och liksom, han har ju en förmåga att veta vad vi egentligen menar och så ser han till det. Och så andra gånger så händer ingenting förrän vi är tydliga. Och någonstans så verkar det som att han vill att vi ska bli tydligare och mera trygga och mera medvetna. Men alltså ibland gör han tvärtom. Alltså det är inte alls beroende av det. Ett roligt exempel på fel diagnos, sexan där, det är ju de här som frågar, vem är det som har syndat? Nu är kopplingen till synd igen. Är det den här blindfödde själv eller är det hans föräldrar? Är det någonting han får bära? Och då säger Jesus, det är inget dera. Utan Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Han säger inte, han är blind för att Guds gärningar ska uppenbaras. Utan han säger bara, Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Alltså det här blir bra. Jesus ser framåt här. Vill inte hålla på att älta de här teorierna om ärftliga synder och grejer. Man måste gå till Syrax bok för sjuan. När det gäller medicin så är det Syrax, det är en apokryf. Och apokryferna är ju då inte fullt fastställda bibelböcker, men de är uppbygglig läsning, säger Luther. Och i Syrax bok så står det att låt läkaren göra sitt, även han är ju skapad av Herren. Låt honom inte lämna dig till du behöver honom. Ibland ligger en lycklig utgång i läkarnas händer, så ber de ju också om Herrens hjälp att ge lindring och bot som leder till liv. Syrax 38. Jag tror alla kristna medicinare har läst 100 gånger, för det är en av de tydliga verserna. Och det är en läkare just nu som jobbar just nu, som inte jag vet om den troende, men det är en läkare som jobbar just nu på BB uppe på Danderyd med att hålla på att förlösa vår nästa dotter som ska få barn. Vi ska ha vårt tredje barnbarn. Det pågår nu. Och det är klart att vi ber att ibland ligger en lycklig utgång i läkarnas händer. Ja, så är det. Och ibland står de bara och ser på hur det fungerar ändå, men när det gäller barnafödande. Men vi får se. Fick jag sagt det, men vi håller oss till ämnet. Åttan. Vägran att använda naturliga medel som bevarar hälsan. Jag funderar på det här ibland. Hur många gånger kan man be om förbön för ett magsår som beror på att man lever ett stressat liv? Jag vet inte. Det finns nog en gräns för det. Det verkar som att Gud är väldigt tålmodig där och har väldigt mycket marginal för det, men någon gång undrar man ju när vi ska börja prata mer om hälsa i de kristna församlingarna och inte bara om helande. Och det är ett annat ämne en annan gång. Men i första Timoteus så säger Paulus till Timoteus att du ska inte bara dricka vatten utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor. Det var troligen rödvin som har massa spännande ämnen som var bra för Timoteus mage. Och i andra kungaboken så lät Jesaja hämta en kaka fikon och la den på det onda stället och kung Hiskia blev frisk. Det var liksom gammal folkmedicin till och med. Nian, timing. Och det skriver McNutt ett helt kapitel om i en senare bok. Han pratar om någonting som vi trodde var ett nytt ord. En del av er trodde ett nytt ord. Soaking. Nej. Det är gammalt. Soaking. Alltså blöta upp ordentligt. Genomdränka. Det skriver McNutt om tidigt 80-tal. Att ibland måste man hålla på att dränka in ett behov i bön. Alltså blötlägga det tills det mjuknar. För att få se det. Så det skriver McNutt om i boken Våga börja be. Om ni får tag på den så är det en pärla. För att tiden. Alltså ibland händer helanden omedelbart. Ibland sker det en tid efter förbönstillfället. Jag har brottat själv ibland med det här att jag kan ha ett intryck av att Gud har börjat någonting och du ska vara uppmärksam imorgon på om det har hänt något. Och så undrar jag samtidigt, ibland är det ju djävulen som är på mig då och säger, det säger du bara för att du ska ha en ursäkt för det har inte lyckats, det har inte hänt någonting. Men det kan ibland vara så att det händer någonting som faktiskt blommar upp sen. Det finns ju liksom karenstid på infektioner, det kan finnas på helande också. Och sen kan det ske stegvis. Ni har kanske läst berättelsen i Markus 8. Den har ni annars där hänvisningen. Mannen som hade blivit helad för att han var blind. Och sen så frågar man honom, vad ser du? Jag ser ett träd. Men de här träden han såg, det var människor. Så han hade inte full syn. Då ber Jesus en gång till för honom. Och så ser han klart. Så där var det stegvis. Och sen verkar det ju ibland som hela den inte sker alls, utan verkar ske först i evigheten. För evigheten är ju fortfarande ett begrepp, även om vi redan är i Guds rike. För döden är inte avskaffad, men på uppståndelsens dag så är vi i en helt annat läge. Och då kommer ju alla som vi inte har sett helade att vara fullt helade. Och de är ju på ett sätt utanför tiden, de här våra som har gått före då, som man kan vara så frustrerad över att det blev så. Men de lever ju redan inför Guds ansikte, någonstans utanför tiden. Så de har ju någonstans redan kommit i mål, och vi kommer efter. Och så sitter de nu och hejar på oss på läktaren, så att vi ska hålla ut vårat lopp. Tian, ibland vill Gud använda någon annan än dig för helandet. Det satt en man i Apostlagärningarna 3. Nej, han satt inte där förresten, han satt vid sköna porten. Men det står i Apostlagärningarna 3 om en man som satt vid sköna porten i Jerusalems tempel. Och där går Petrus och Johannes förbi en dag. Och det hade inte slått mig förrän jag läste med knatt att den där killen hade suttit där i decennier. Vem har gått förbi honom många gånger? Jesus. Det är söndagsskolan nu, då ska man svara Jesus på alla frågor. Jesus har ju gått förbi honom ett antal gånger, och han skulle ju kunna helat honom lätt som en plätt, va? Och nu var det inte så här att Jesus tänkte så här: nu ska inte jag hela honom, för nu ska Petrus och Johannes få en chans. Utan Jesus, han hade gjort det enkelt för sig. Han gjorde bara det han såg och hörde fadern göra. Så han var liksom ledd hela tiden utav en intimt relation med fadern, som gjorde att han var alltid trygg med hur han skulle göra. Men han hade alltså gått förbi en man som sen Petrus och Johannes fick hela. Så det var någon annan. Och i det här fallet någon annan än Jesus. Sen var det ju Jesu namn. Det blev en diskussion om det sen, nämligen om vems namn de hade helat. Och den sista kan ju vara naturligtvis att miljön hindrar helandet. Alltså om det är fullt med byggdamm hela tiden i en lägenhet, så är det klart att vi kan be för den där astman. Vi kan be både en och två och tre gånger, men det är stor risk att du får tillbaka den även om du blir helad. Alltså miljön kan ju hindra ett fortsatt helande. Det där är väl ganska självklart. Nu kommer slutsatsen. Om vi undanröjer alla de här 11 hindren, så kan vi ändå vara med om situationer där helande uteblir. Så det är inte så att du fick en lista nu liksom, bock, nu vet jag liksom, nu är vi säkra. Nej, av någon mystisk anledning så kan vi nog ta fram exempel historiskt på att allt det här har varit ur vägen, och ändå så vet vi inte varför. Och tvärtom, jag tror rent principiellt, jag tror det är ovanligt, att allt det här kan föreligga, allt det här kan finnas, och ändå gör Gud vad han vill. Av någon anledning som vi inte vet, för vi är inte Gud. Vi får lämna det. Jag har tänkt att föreslå att ni tar med er det här bladet och tittar på baksidan av det under veckan. Gärna i husgrupperna, men det får ni ju komma överens om i husgruppen, för ni kanske har en annan agenda i husgruppen, eller så kan ni göra det om några veckor i husgruppen om ni inte just nu passar. Men att konkret gå igenom det här, och det är ganska så tydligt det här på baksidan med modellen, och det är numrerat och ni följer de romerska siffrorna där. Det här är den modell som vi använt i Vinja, det är många, många år, som kallas femstegsmodellen. Där vi faktiskt vill veta från personen vad den har för behov och hur den intervjun går till. Det finns lite beskrivet där. Men sen bestämmer man sig vanligtvis på en vårdcentral för en diagnos innan man sätter in medicin. Och sen väljer man då läkemedel eller åtgärd eller sjukgymnastik eller vad det är när man har satt diagnosen. Och sen engagemang i bönen. Jag kanske ska stanna bara vid den just nu. Det är alltså att vi är aktiva, vi tittar med ögonen, om vi är två, tre förebedjare, vilket allt är bäst, så samråder vi med varandra, vi försöker samspela, vi försöker stödja varandra. Du kanske har ett jättekonstigt ord, Joakim, alltså jättekonstigt, men du har det. Och som du säger det, så, men då fattar jag varför jag har fått det här andra konstiga, för tillsammans så blir det väldigt vettigt. Men vi får bara bitar. Så det är en fostran också det här, att jobba ihop på det sättet. Så man tittar på varandra, man pratar med varandra, man har ett engagemang. Och när vi har bett en stund så kan vi fråga personen: hur är det? Händer det någonting? Och du behöver inte åstadkomma någonting, och du behöver liksom inte jaga upp dig, men liksom rapportera till oss. Alltså vad är det som händer? För de står ju ofta och blundar och är borta i en annan värld och så. Och behöver få vara det. Så var noga med den. Och den sista, Hur säger vi sen? Där står det en sak som jag bara vill kommentera så att det inte blir fel när ni nu får ett papper med er hem. Det står ju så här: gå och synda inte mera. Det var i det fallet som jag citerar här, där Jesus hade mött en synderska. Och det var ju hon som skulle stena, så hon säger gå och synda inte mera. Hon blev upprättad. Det var ett själsligt helande från förkastelse, från skam och från allt möjligt och så. Men där var det viktigt då liksom att byt inriktning nu, ändra på ditt liv. Det var viktigt för hennes hälsa. Och det sa Jesus åt henne. Men det är ju ingenting som vi säger hur som helst, utan det är bara ett citat ifrån Jesus gjorde det en gång. Annars liksom, vad ska du göra för nu behålla ditt helande? Det kan vara övernaturlig ledning. Vi kan ha fått bibelord till dig som är jätteviktiga för dig att meditera över varje dag. Men det kan också vara allmänna råd. Och naturligtvis också det här då, om vi har en väldigt stark förnimmelse av att det är någonting på gång, så kanske vi ska uppmuntra då till att nu har vi bett för dig idag, men nu kanske ska be dem på husgruppen och be igen. Du kanske ska våga gå fram 8 söndagar på rad. Du kanske ska våga hålla på liksom tills... Och då är det ju väldigt många vittnesbörd under åren som jag har hört där människor har blivit helade 5:e, 6:e eller 7:e gången. Och vi vet ju också hur många gånger som vi har tappat sugen efter 3-4 gånger. För det är tufft nog. För det verkar vara någon tidsfaktor. Och det verkar vara någonting utav att väcka en desperation hos oss. Inte så att Gud leker med våra känslor. Inte så att han är någon sadist. Men att det finns ett samspel mellan hans suveränitet och vår fria vilja här. Som vi faktiskt får respektera. Så lockar han oss till desperation. Det här skulle jag vilja utmana alltså vi som församling, och ni som går här ska känna er inkluderade i det jag säger nu, som kommer att hälsa på oss någon gång ibland och så behöver vi ta steg. Och då stavas tro R-I-S-K, det har ni ju hört 100 gånger, att vi behöver mera tro. Vi har en världsbild som gör att vi inte är vana med det här. Vi har erfarenheter av misslyckanden och besvikelser som gör att vi inte vågar sträcka oss vidare. Jag tror att utmaningen är för oss att praktisera. Och vi gör det alltid i samband med gudstjänsten. Vi gör det alltid i samband med nattvardsfirandet som en möjlighet och som ett erbjudande. Men den stora utmaningen nu, det är att ta det här med nu och fundera över hur du ska i veckan, i vardagen, i husgruppen, i andra sammanhang, ta steg vidare. Be vännerna i husgruppen, be för dig att ta de här stegen vidare. Och börja praktisera. Och du har säkert hört om hundratals vittnesbörd om att vanliga sekulariserade svenskar, alltså de här 93% då, kan vara lite halvlikgiltiga då. Alltså, när du visar sån omsorg så att du vill liksom be för dem, du är liksom inte uppträder hysteriskt utan så normal som du är, men visa den omsorgen och det intresset för dem att du vill be, blir de nästan lite rörda, de flesta. Jag tycker det är jättefascinerande alltså. Du verkar tro på det här, och visserligen händer inget får vi höra ibland då. Men jag är jättetagen utav det här, alltså, jag har satt igång någonting. Vi börjat vattna en ganska hård mark där. Så att Gud ska kunna göra någonting kanske längre fram då. Idag kommer vi göra så här, eftersom vi har ganska mycket på programmet. Så kommer vi göra så här att vi i samband med nattvardsfirandet så går vi från det här att vi då brukar gå dit till korset när vi vill vara i fred med Gud. Och så brukar vi gå hit till det här utrymmet när vi vill ha förbön av någon. Idag gör vi så att de som vill ha förbön, de går till korset efter nattvarden. Och under tiden så kan man börja fika. Jag vet inte om det är en kulturkrock för någon av er. Kan man liksom börja fika samtidigt som man ber? John Wimber fick den frågan en gång, att är det så värdigt? Och då sa han, jag vet inte om Jesus hade någon orgel i bakgrunden när han gick ute på gatorna. Genesarets sjö, någon hammondorgel som var på vibrator då, för att skapa den rätta atmosfären. Jag vet inte om de gick på led längs Genesarets strand så här, utan de kunde liksom gå där och runka varandra i ryggen eller gå och samtala om viktiga saker som har med Guds rike att göra. De var fullständigt normala människor. Så det går alldeles utmärkt, men vi försöker naturligtvis då när vi börjar fika att visa respekt för de som behöver få en stunds förbön där. Men vi gör det då. Nu ska vi sjunga någonting och sen ska vi bara bryta brödet och skifta vinet. Och vi gör det ganska kort också idag, men vi ska ändå göra det och vi ska ge det all tid i världen den korta stund som vi har. Förstår du vad jag sa nu? Vi är närvarande, vi sitter på hela stolen, vi har inte bråttom, vi tittar inte på klockan. Jag har inte gjort det på hela tiden. Utan vi är närvarande nu och Gud kan göra mycket om vi bara är till hans förfogande. Så låt oss sjunga någonting medan de som ska hjälpas åt med nattvarden får möjlighet att skölja av sina händer.